Dagens podd är ett samarbete mellan Rak Höger och Klartext med Alice Teodorescu. Och du hittar Klartext på aliceteodorescu.se och du hittar Rak Höger på enrakhoger.se. Välkommen Alice Teodorescu till Rak Höger.
Tack så mycket.
Och jag är välkommen till dig också, eftersom det är en samproduktion.
Absolut, som vanligt. Vissa saker är som vanligt.
Vissa saker är som vanligt. Vi har pratat ganska många gånger i livet, men också i podden. Jag tänkte dock att idag så skulle jag presentera dig med ChatGPT. Så här tycker ChatGPT att jag ska presentera dig. I dagens avsnitt har vi nöjet att välkomna Alice Teodorescu Måwe, en dynamisk svensk jurist, debattör och nu aktuell som kandidat för Kristdemokraterna i årets Europaparlamentsval. Alice är känd för sina skarpsynta politiska analyser och har en gedigen bakgrund som politisk redaktör på Göteborgs-Posten samt erfarenhet som ledarskribent och kolumnist hos flera stora tidningar. Förutom hennes journalistiska karriär är Alice också hållbarhetschef på Volvo Group Connected Solutions, vilket belyser hennes breda kompetens och engagemang i såväl näringslivet som i politiken. Idag ser vi fram emot att utforska hennes visioner och mål för sitt arbete i Europaparlamentet och hur hon planerar att bidra till Sveriges och Europas framtid.
Det låter bra.
När började du som hållbarhetschef?
Ja, bra fråga. Kanske något jag gör parallellt, vem vet. Nej, jag tror att det
var
faktiskt...
Var det här en av de där grejerna som gjorde att du inte kunde jobba... Alltså som gjorde att du blev sparkad på DN, ja. Att du kan inte jobba som hållbarhetschef för Volvo samtidigt som du skriver för DN.
Jag tror faktiskt att det är så att det finns fler Alice Teodorescu i Sverige numera. Det gjorde det inte förr, men det kanske har tillkommit fler. Det är ju inte ett helt ovanligt namn, Teodorescu i Rumänien. Så det kan ju ha kommit någon mer. Jag vet inte.
Ah.
Så kan det vara.
Det kan vara så, men jag väljer att tro på ChatGPT i alla fall.
Ja, du tror det. Ja, det är bra.
Det som har hänt sen, det händer väldigt mycket i världen. Men även i den lite mindre världen, som i Sverige, så är du nu toppkandidat för Kristdemokraterna till Europaparlamentsvalet.
Så
och
är det.
Det var du inte senast du var med i podden.
Nej. Senast jag var med i podden så var jag ju fullt upptagen med att jobba på SVT och sätta upp ramarna för det som skulle bli mitt och Daniel Syhonens program. Och vi påbörjade det och hann göra, vad blev det? 5 program tror jag. Innan jag fick frågan om då att om jag var intresserad av att först... bli vald till att kandidera. Så att jag har kandiderat till att kandidera och nu kandiderar jag enbart. Gör det då till valet till Europaparlamentet den 9 juni. Så kan det gå.
Ja, men vi har ju liknande bakgrund, alltså att man rör sig, man är absolut en del av politiken och man håller på med politik, träffar politiker. Diskutera dagsaktuella politiska
kommenterar
frågor.
Politiker framförallt.
Exakt. Vi kommenterar, vi har stått där och vi har sagt åt dem hur de ska göra och hur de ska tänka. Och med stor auktoritet trots vår ringa ålder i början. Moralisk kompass har vi haft.
Grad.
Men nu... Så har du tagit klivet över då till den faktiska liksom, utförarsidan, de som ska tillverka korven så att säga. Inte bara recensera hur den smakar.
Exakt.
Hur känns det? Alltså, och är det som du trodde att det skulle vara?
Ja och nej. Till att börja med så är det ju en väldigt omtumlande upplevelse. Precis som du säger så har ju både du och jag rört oss i politikens utkanter hela tiden. Och vi har ju kommenterat och drivit och skapat opinion som vi ju har hoppats att politikerna ska uppmärksamma och gå i vår riktning. Och jag har ju alltid varit fascinerad av liksom de idéer som leder till politiska beslut. Och det är ju det som har varit mitt stora intresse. Jag tror att de flesta som blir politiskt intresserade som unga, oavsett hur intresset sen kanaliseras, ju blir det på grund av idéer. Det är ju inte för att man... Men så som politiken ibland skildras så är det ju väldigt mycket en fråga om taktik och strategi och matematik. Men det som väcker ett politiskt intresse, det är ju just målkonflikterna, det är idéerna, det är visionen om samhället och individens roll i det. Och sen så har man ju olika sätt att se på det. Men det har ju varit min drivkraft och det som gjorde att jag trots den här plötsliga frågans karaktär ändå tog steget. Det var just möjligheten att i ett, som jag upplever, otroligt allvarligt läge. Kanske det allvarligaste under vår livstid. Ändå få en möjlighet att inte bara sitta och säga vad andra ska göra. Utan också ta ansvar på ett mer konkret sätt för den riktning som Sverige och Europa tar. Och det kan ju låta väldigt pretentiöst, men är det någonting som jag har slagits av under de här månaderna som det nu ändå blir sen jag tog det här steget, så är det ju att alla som håller på med politik, oavsett vad man tycker om deras politik, faktiskt gör det av en genuin vilja att förändra till det bättre. Och sen så kan man tvista om vad det bättre är. Men jag har fått en större ödmjukhet inför vad det faktiskt är att vara den yttersta beslutsfattaren och hur svårt det är att vara det och hur enormt mycket bredd och djup man måste ha i sin kunskap för att också kunna fatta relevanta beslut som faktiskt får påverkan. Och det är ju både läskigt och inspirerande att faktiskt tänka att det man gör spelar roll. Och när det blir fel så är det ju ofta för att man har tänkt fel. Och när det blir bra så är det för att man har tagit in parametrar och gjort en korrekt avvägning. Men det är så lätt att sitta på läktaren. Det är så lätt att skriva anonyma elaka saker om makthavare utan att faktiskt väga in vilket otroligt ansvar det är. Det är ett privilegium att få möjlighet att påverka, men det är också ett ansvar. Och med det så tänker jag att för de som inte ser politiken som en ren strategisk yta, så är det också, tänker jag, förenat med en viss insikt kring allvaret i det man gör.
Jag sitter på läktaren med stolthet. Jag tror, du skrev till mig privat, och nu outar jag det då, eftersom jag är en grävande journalist, men att det är intressant att se hur saker och ting fungerar från insidan. Mm. Så där, även om vi har varit nära då politiken, man känner politiker, så är det en annan sak när man själv har skin in the game, när man själv är då en kandidat.
Mm. Jag tycker det är viktigt att man har just skin in the game, för det gör att det blir viktigt. Och det gör också att man tänker efter på ett annat sätt. Det får konsekvenser det man gör. Som skrivande så kan det också få konsekvenser, men kanske inte på samma sätt. Utan här är det ju på riktigt så att man gör anspråk på att bestämma över andra människors liv. Mm. Och när man ser det på det sättet så är det en ganska läskig insikt om vad som faktiskt vad man faktiskt sysslar med. Nu har jag som sagt bara hållit på med det här i några veckor. Så att jag känner fortfarande mig lite som Bambi på is. Men jag tror också att just erfarenheten av att ha hållit på med politik fast i en annan form berikar när man tar steget in i politiken och man inte glömmer sina insikter från läktaren. Utan att man faktiskt använder dem på ett bra sätt in i politiken och också försöker förstå och tolka opinionen. Inte med fingret i luften utan utifrån vad det är som människor oroas över. Vad det är som griper tag. Vad är det för saker som människor diskuterar just för att det påverkar deras liv. Och för att de inte känner att de kanske har kontroll över det som händer. Jag tror vi alla är väldigt tagna av skjutningen i Skärholmen. Och det faktum att en vanlig, skötsam, engagerad pappa öde kunde ta den vändning det tog. Ja, men man känner sig både stor och liten på samma gång.
Här är det ju då en bra liksom, illustration där man kan se att människor är väldigt arga på politiker och de säger det till dem på plats där. Det var ju det kända, eller blivit väldigt spritt det här klippet när Magdalena Andersson konfronteras av systern till Mikael. Och att hon känner Adrianas mammas Adriana, 12-åriga flickan som blev skjuten av gängkriminella av misstag, men hon var på fel plats vid fel tidpunkt helt enkelt. De jävla klantarslarna missade ju dem de skulle skjuta dessutom, så de sköt bara liksom ihjäl ett barn. Men det är absurt att det sker, men just också är då en koppling tillbaka till den liksom kanske mest uppmärksammade mordet på en oskyldig på senare tid. Men då står ju även Ulf Kristersson, han var där, Gunnar Strömme var där länge och pratade, folk var upprörda och frågade vad gör ni egentligen och sådär. Och jag är ju inte avundsjuk på politikerna att de ställs till svars. Däremot kan jag ju vara avundsjuk i att man inte kan så att säga driva på för vissa förändringar som man kanske skulle vilja se. Men där är det ju, jag tänkte liksom, där är väl en typisk situation då där man som politiker kanske ser annorlunda på det där än man gör när man är kommentator kanske.
Nej, men jag tänker att en central del av demokratin är ju ansvarsutkrävandet och att det finns politiker som tar ansvar för sina beslut. Sen är det ju komplext på ett helt annat sätt därför att du i en demokrati ju har väldigt mycket att förhålla dig till. Och rättsstatens principer och vad som är långsiktigt görbart och gångbart och en opposition och liksom en folklig förankring. Och det finns väldigt många parametrar som gör att det som man kan argumentera för ur ett strikt liksom, ideologiskt perspektiv inte alltid är detsamma som det som är praktiskt genomförbart. Och framförallt så tar förändring tid. Det går ju väldigt snabbt att rasera saker men det tar väldigt lång tid att bygga upp. Och i det liksom, kritiska, allvarliga läge vi befinner oss i där ett mord av det slag som inträffade faktiskt kunde ske och inte är det första och dessvärre sannolikt inte heller det sista, så inser man ju vilken enorm koloss man har att göra med och hur svårt och hur lång tid det tar, även med de godaste intentionerna, att faktiskt vända på en utveckling som har liksom cementerats åt fel håll. Det betyder inte att man inte ska göra det. Det betyder inte att man inte... Jag tycker att det är... När politikerna då dyker upp på de här platserna så tycker jag att det är befogat att de får höra vad människor tänker och hur de upplever det. problemet är ju det som händer däremellan. Eller inte händer däremellan. Och just svårigheten i att upprätthålla en vaksamhet för utvecklingen även när inte det värsta sker. Och att hålla fokus. Och nu har det ju gått en vecka sedan det här hände. Och det är ju väldigt mycket som händer hela tiden som pockar på uppmärksamheten. Och det är också en fråga om vad man prioriterar. Men just det faktum att vi befinner oss i ett läge där vi har ett väldigt osäkert omvärldsläge och samtidigt interna nationella problem av en grad som också det hotar människors känsla av trygghet och säkerhet. Det gör att det är en väldigt farlig, obehaglig cocktail. Och jag förstår, för jag delar den känslan av att man undrar om ens barn kommer att få det bättre än vad man själv hade. Och jag minns...
De kommer ha bättre AI. Alltså ja, när de frågar AI om hur de ska presenteras så kommer de få ett bättre svar.
Exakt. Men det som verkligen spelar roll, att man utan att fundera liksom hängde ute på granngården sent en sommarkväll. Och ingen, varken ens föräldrar eller man själv kände oro. Det var en sån trygg, liten, avskild miljö. Och det såg jag också i kommentarerna då direkt efter mordet. Att många tänker just på sin egen barndom som någon slags referenspunkt för ett annat Sverige. Och det spelar egentligen ingen roll om man är född här på 40-talet. Eller om man kom som jag som barn i slutet av 80-talet. Den där kollektiva erfarenheten av en trygg barndom, den håller på att gå förlorad för en hel generation. Och det tror jag kommer att få politiska konsekvenser.
Jag har redan fått det, kan man argumentera för. Jag skulle bara säga att jag, min egen uppväxt, alltså vissa saker, jag tänker att det är annorlunda när man växer upp i mindre städer på när vi växte upp. Mm. För att jag tror att det stämde, så som du sa.
Mm.
Det var inte min uppväxt. Gick på mellanstadiet så var du medveten om att du var en måltavla. Mm. Och du behövde vara redo för det. För rån och för våld. Och att det fanns gäng som kom och de valde ut dig på grund av hur du såg ut. Inte bara att man var etnisk svensk utan också medelklass, varifrån du kom. Jag hade invandrarkompisar som vi ingick i samma gäng och det fanns svenskar i gängen från förorten. Liksom. Men det var också en kulturfråga. Men det som har skett nu är ju att hela Sverige har blivit, eller väldigt stora delar av Sverige är så. Och det är också problemen har ökat. Och det är en annan, det går krypet ner i åldern och våldet är så mycket grövre när det väl sker.
Mm.
Det vill säga du får inte bara stryk utan du får ett skott i huvudet liksom. Den utvecklingen är ju liksom, gör ju att kostnaden då för att till exempel konfrontera ett ungdomsgäng.
Mm.
Jag bestämde mig när jag var tonåring för att jag ska aldrig involvera min storebror eller min pappa. För att jag litar inte på att någon av dem har tillräckligt med våldskapital för att kunna hjälpa mig i någon sån situation. Utan tvärtom så kommer det bara utsätta dem för fara. Jag måste lösa det själv. Och den tanken fick jag när jag var typ 12-13 kanske. Och det var ju på grund av att andra hade storebröder och fäder som hade våldskapital som de kunde involvera.
Gud, det låter nu som en annan tid än den jag minns från Lund liksom på 90-talet.
Ja, men jag tror att det har funnits, om man har haft otur och liksom i Sverige så har det funnits den här världen. Jag vet att det har funnits, om du frågar personer som liksom hängde i Kungsan på 80-90-talet. Alltså så här, det finns liksom, men det är det att nu så är det...
Men de kanske inte var 10.
Nej, och det var också den organisationen av liksom kriminalitet som ibland med klanliknande strukturer, alltså inte alltid att det är en släktbaserat utan att det är liksom, hur avancerade uppläggen är och hur mycket det är och hur mycket det har trängt in i områdena i liksom, sådär, det är en förändring, även om det andra har funnits.
Mm.
Så att ibland när man säger att det var, ja men, mordfrekvensen i Sverige var ju högre på 70-talet än vad den är nu, jag tror jag, om jag inte minns fel, det dödliga våldet, men det är ju, var ju av en helt annan karaktär.
Ja. Mycket fylle relaterat.
Exakt. Mm. Och liksom, du hade upp, liksom, alkoholister upp som satt liksom, i Sverige och liksom, knarkare och sånt där. Vi har haft massa problem, men mm. inte det här problemet. Nej. Inte att om du går fram och säger till ett ungdomsgäng så får du ett skott i huvudet.
Nej.
Jag har sett när det sker att vuxna får en hoppspark i huvudet. Liksom, har jag sett när det sker, när jag har växt upp.
Mm.
Men jag har inte sett att de blir skjutna. Liksom. Jag tycker att det är en avsevärd skillnad då på vad man släpper ut sina barn till, så att säga.
Samtidigt så tänker jag att det dels är en fråga om omfattningen, alltså spridningen, och att det sker överallt på ett helt annat sätt. Men i grunden så handlar det också om en attityd i hur man är mot sina medmänniskor. Alltså att jag som vuxen inte skulle kunna säga till några kids som uppför sig illa för att de inte skulle ha någon respekt för mig. Alltså det är också en dimension i det här. Inte bara det grova våldet, utan också en gränslöshet i hur man beter sig gentemot sina medmänniskor. Och det tycker jag är obehagligt på ett annat sätt. Att de här strukturerna som ändå finns i ett välfungerande samhälle där man visar respekt, där man har hänsyn, där man inte liksom, vad vet jag, sätter upp sina fötter på tunnelbanestolen mitt emot. Inte för att man är rädd för vad som ska hända, utan bara för att man är uppfostrad att man inte gör så. Och om någon skulle säga åt den eller be en flytta på sig för att det kommer någon äldre, alltså att det där inte sitter i ryggraden längre, det är ett annat slags förfall som ju jag också tänker har varit grundläggande för att vi har kunnat leva i ett samhälle som inte har varit så repressivt. Alltså det har funnits en social kontroll och en social hänsyn som också har gjort att det inte har behövts vara auktoritärt. Det vi går mot nu är ju auktoritärt och repressivt och behöver vara det givet de problem vi har. Men i grunden så är det ju en enorm förlust av ett samhälle som vilade på, ja men låt säga, mjukare värden, men som var hållbara värden och som skapade någon slags, men både den svenska tilliten, men också en vänlighet som går förlorad. Och i det så växer ju också en misstänksamhet fram. Och det är också sorgligt, för det är sånt som inte går att mäta. Det går inte att, men det är en känsla som jag tror att många delar och som gör någonting med både människorna och samhället och hur man uppfostrar sina barn. Jag skulle inte uppfostra mina barn att gå fram till någon och säga ifrån. Och jag vill göra det, för att det är karaktärsdanande att vara någon som visar civilkurage. Det är så vi har byggt våra samhällen, och det har funkat väldigt bra och är något som jag i grunden...
Jag tycker jag måste säga att jag håller med om det resonemanget, men min erfarenhet av Sverige, att växa upp i Sverige och har varit liksom, och resa då när man är fortfarande barn och utsattas för saker, är att civilkurage har inte varit någonting, det har varit ett problem jag har med svensk kultur, att jag tycker att undfallenhet eller konflikträdsla har präglat vår kultur även under ganska lång tid.
Jo, fast det kanske inte heller manifesterades lika tydligt när skillnaderna inte var så stora. Men nu när skillnaderna är stora, då blir, och priset för att avvika faktiskt är på riktigt. Jag minns ju en gång, ja men det var, måste ha varit för typ 10 år sedan, när jag sa till 2 svenska killar som stod och kissade i, på Östermalms tunnelbana. Alltså rusningstid, en vanlig vardag, de står och kissar, jag till och med tog ett kort på dem. När de
jag minns det här, du la ut det på Twitter, och du skrev det på Twitter också.
Jag vet inte om jag gjorde, men jag skrev en artikel om det i Svenskan på ledarsidan, kommer jag ihåg.
Ja, så var det. Men ja. Det kanske var att det blev mycket diskussion på Twitter.
Ja, men det blev
därför jag minns det.
Ja, men det blev det. Det var vinter och jag hade någon stor brun pälsmössa. Och efter att jag har fotograferat dem så kommer de fram till mig. De har dragit upp sina byxor. Det är fullt med folk på perrongen och de spottar på mig. Och säger jävla afro, jävla muslim. De trodde väl att pälsmössan var mitt hår. Jag vet inte riktigt. Och ingen reagerar. Nej. Alltså på Östermalmstorg, vi 5, en vanlig dag. Alla tittar bort.
Jag är inte förvånad.
Nej, men, och det är 10 år sedan. Man kan bara tänka sig hur det här har blivit idag. När det inte räcker att de spottar på en, utan du kan få ett skott i huvudet.
Men det är någonstans så är det också att...
jag tror fortfarande att man...
Ja, men det är det här jag är absolut lika motiverad att säga till som efter det här, som innan. Jag är liksom...
För mig uppstod förändringen när jag fick barn. Skulle aldrig säga till idag.
Jag känner någonting liknande, men tvärtom. Att jag känner större ansvar att göra det i vissa saker idag. För, men så här, jag har gripit in i situationer där jag tror att jag kan göra någonting. Alltså där jag är med en kompis som jag litar på och jag vet att han kan hantera saker. Mm. Och då kan vi tillsammans gripa in i situationer. Eller när jag är själv. Men jag har också varit i situationer där det enda du kan göra är att ringa 112. Alltså där du bevittnar 10 personer misshandlar en person. Mm. Och du kan, om du går in så blir du misshandlad. Liksom. Och det där är väl att du gör ju en sån bedömning att, så att säga, för att använda Chang Fricks språkbruk, är det Gucci-keps, Haglöfsjackor och liksom att du ser att det är becknarväska, då kanske du kommer göra en annan bedömning. Men om det är personer som du uppfattar tillhör din kulturella grupp, alltså nu pratar jag medelklass, inte etnisk bakgrund, då tror jag också att folk kommer fortsätta säga till. För då är det ju också den här grejen att de du säger till uppfattar väl antagligen att du tillhör samma grupp som dem. Alltså även om inte du känner deras föräldrar eller något sånt där, så skulle du kunna göra det. För de känner igen, det här är samma liksom. Och då kanske du respekterar att de säger till. Men om du uppfattas som att du är någon som försöker sätta dig på dem i egenskap av att du tillhör majoritetssamhället eller egenskap av att du är rik eller hur de nu uppfattar dig, att du är en liksom utböling på något sätt, då kommer du inte ha någon, då har du ingen auktoritet. Tvärtom så är det ett bra läge att få utlopp för aggression och frustration. Jag tänker en del i det här är ju att han Mikael hade polskt påbrå.
Mm.
Och liksom just att han hade det där civilkuraget, just att han, det är liksom, jag menar, jag ser det som att det kanske bidrog till att han gjorde så, att han hade så mycket civilkurage som han hade, att han inte var 100% svensk, nu ska vi dricka kaffe och äta bullar på fritidsgården, men vad har de varit igenom, och liksom kan vi inte bara liksom stå här och vara lågaffektiva, att man inte 100% har det, vilket gör att jag känner större samhörighet liksom med honom, för att han hade just den egenskapen, och det är något jag beundrar och jag önskar att fler hade och hade haft i svensk kultur. För jag tror att det här är ett grundläggande problem i svensk kultur, att när det blir aggressivt, när det blir, så är vår instinkt att trappa ner. Nu lugnar vi ner oss. Nu, så här, men jag tror att det gäller samma som med Ryssland. Alltså att det finns ibland situationer där det enda som den andra sidan förstår är avskräckning. Och det har vi väldigt svårt i Sverige att acceptera, att det kan finnas sådana situationer och sådana lägen. Och det tror jag är en orsak till att man har så svårt att hantera kriminella i offentlig miljö. För att det finns liksom inget mjukt sätt att hantera det på.
Nej.
De förebyggande åtgärderna har redan misslyckats vid det laget, så att säga.
Men där blir det också intressant vad de förebyggande insatserna syftar till att förebygga. Alltså, är det så att man förebygger kriminalitet genom fritidsgårdar? Eller man kanske förebygger någonting annat, men det verkar inte vara kriminalitet man förebygger. Och att man liksom har haft någon slags universallösning på allting som är avvikande. Och det är i sig inte en förebyggande metod. Sen tycker jag att man ska jobba förebyggande också. Det finns ett värde i det. Det är mycket lättare, tänker jag, att jobba förebyggande än att försöka påverka människor som har valt en sån här livsbana och som vars hela logik bygger på idéer kring maskulinitet, kring hämnd, kring kränkthet, kring revansch. Alltså det här liksom väldigt kulturellt avvikande från en modern svensk kontext där man, som du säger, liksom knyter näven i fickan och försöker deeskalera, medan det i de här gängen ju helt uppenbart är helt andra utgångspunkter, och där minsta lilla blick är en provokation som måste mötas som en man, och det är med våld, och det är inte med lite våld utan det är med mycket våld, för du måste vinna. Och det är blod och tand, och det är liksom, det är en konfrontationsnivå som ju svensken i gemen inte varken är bekant med eller bekväm med. Vilket i och för sig är ganska sympatiskt. Alltså, någonstans i det här så finns det ju någonting fint som har gått förlorat. Och jag sörjer det. Därför att jag inser, och det här har ju du och jag pratat om tidigare, att man som förälder ju också ställs inför ett val här. Ska man uppfostra sina barn utifrån en värld som inte längre existerar och där de kommer vara offer? Eller ska man uppfostra dem efter helt andra utgångspunkter som också gör dem, tycker jag, på många sätt till hårdare, kallare, sämre människor. Men det är också människor som överlever i ett klimat som ställer krav på den sortens egenskaper. Och det där är ett dilemma för mig i hur jag ska tänka. För jag vill att mina barn ska få växa upp i det där gamla fina Lund som jag hade privilegiet att få växa upp i. Och jag önskar att det var det normala, men jag inser att så inte längre är fallet. Och därför så blir det en fråga om överlevnad. Och då måste man ju som förälder också rusta sina barn med det som krävs. Det är en plikt man har, helt enkelt. Men det är en sorglig plikt.
Jag tror liksom att det är väldigt svårt att göra barnen tillräckligt hårda för att hantera. Jag tror att det man kan göra många gånger är att flytta på sig till bättre områden, bättre skolor, och försöka att undvika platser, tidpunkter, människor. Det är ett sorgligt, men det är liksom det är den utveckling som sker i andra länder när sånt här sker, att man, det är inte det att de blir så mycket tuffare och hårdare, utan de lägger mer resurser och tanke och tid på att skydda sig genom olika strategier. Däremot så tror jag att staten är vårt rättssystem, som det är uppbyggt kring individuell rättvisa, att du håller en person ansvarig om de håller i pistolen för mord, alltså så här, du straffar en person för det de gör, inte kollektiv. Det tror jag har väldigt svårt att hantera den här typen av kriminalitet. Och det är bara det att hela den västerländska liksom rättstraditionen bygger på det. Däremot i USA så har de ju det som kallas RICO, som är en lagstiftning som man använder för att krossa den italienska maffian framförallt. Att du straffar dem högre upp i hierarkin för vad de längre ner gör. Så att du kommer inte undan för att du inte höll i pistolen. Och en sån lagstiftning har vi inte i Sverige än. Och det där tror jag är någonting som man måste få använda de strukturerna de har mot dem själva. Men du, jag tänkte att vi skulle byta spår. För att det här kan vi deppar ner varandra totalt, ja, när vi pratar om det här också. Om man ska säga någonting, fråga ChatGPT om vi så här gladlynta i våra texter, så tror jag att vi kommer få svaret att nej, de har nog varnat ofta för hemska saker som kan hända och sådär. Men nu tänkte jag att nu när vi ändå har...
Alarmisternas revansch.
Exakt. Men du ska ju till Bryssel nu förhoppningsvis. Jag tänkte då, vad är det du vill driva i Bryssel som liksom, vad är det för frågor som du och är det kanske någonting du har tänkt på redan innan du blev kandidat, eller någonting som du har liksom upptäckt mer sen du blev kandidat, men är det några särskilda områden som du tycker är där du vill lägga in en liksom kraft?
En stöt.
Ja, en stöt.
Nej, men jag tror ju att den här mandatperioden kommer att definieras väldigt mycket av kriget i Ukraina och av insikten om att det är inte bara så att Ukraina inte får förlora, utan Ukraina måste vinna. Och Ukrainas förutsättningar är helt beroende av hur Europa och EU agerar. Och den insikten också kopplad till det val som stundar i USA och de vägval som en ny amerikansk president kan göra där också. Det finns andra konflikthärdar i världen att engagera sig i, inte minst det som händer i Mellanöstern och potentiellt Kina och Taiwan och så. Det gör ju sammantaget att den här frågan får EU och Europa inte släppa, och därför blir det också väldigt viktigt vilka som röstas in i parlamentet och vad de har för kopplingar till Ryssland. Det har ju redan uppdagats en rad infiltrationsförsök i Europaparlamentet där man har försökt använda sig av parlamentariker som har dubiösa förhållanden till exempelvis Ryssland. Och det där är ju någonting som både kortsiktigt och långsiktigt vore förödande. Så att man kan inte betona det tillräckligt mycket, tror jag. Den här enigheten, långsiktigheten, både i det militära och i det ekonomiska och i det liksom humanitära stödet gentemot Ukraina. Men också att vi behöver någonstans slutligen inse att historien tog inte slut 89. Det är en konflikt mellan olika världsordningar, olika syn på om det är den starkes rätt eller om det är liksom internationell lag och ordning som ska gälla. Ska man kunna agera som Ryssland gör? Om man inte tycker det, så är det här en strid som jag tror kommer definiera vad Europa kommer att vara. Det är en av striderna som kommer definiera det, men det är den mest akuta. Och det är inte bara för att det pågår ett krig, utan det är som sagt ett krig med implikationer, därför att det kommer sända signaler till Ryssland som Ryssland kommer att tolka på ett sätt som inte kommer att vara fördelaktigt för Europas del. Och där har jag ju också just lyft det faktum att vi i den här historiens slutanda ju också har gjort oss väldigt beroende. Vi har levt i den naiva föreställningen om att alla vill vara som vi. Alla anammar samma värderingar som vi. Allting kommer att bli bra. Och därför har vi också gjort oss beroende av alla andra, oavsett vad de står för i övrigt. För vår energi, för vår migrationspolitik, för vår säkerhet, för vår handel och så vidare. Och sen händer någonting, det blir pandemi, det blir krig, det blir någonting som rubbar de här cirklarna. Och då står vi där i ett väldigt utsatt och sårbart läge. Och logiken tror jag också att politiken behöver göra upp med. För den är självskadande. Och vi har inte råd med den. Utan vi behöver bygga en beredskap i Sverige, i Europa för att klara oss och för att kunna stå starka. Och det, där är vi inte riktigt idag. Och sen givetvis migrationsfrågan.
Öppna gränser. Kan vi inte ta den bara för att det var den här intervjun i DN som det blev ett himla halabaloo kring. Minst sagt. Och du resonerade kring liksom vad du hade gemensamt med Sverigedemokraterna, och då i ett resonemang så sa du att ja, men i grunden så är du för liksom en öppna gränser eller fri invandring, fri rörlighet. Jag kommer inte ihåg exakta formuleringen, vilket jag kanske borde kolla upp. Men det du sa, men så som världen ser ut, så är det liksom, det är inte en, det är inte genomförbart helt enkelt. Och det där fick ju du otroligt hård kritik för då. Hur tolkar du den kritiken? Och vad var det du försökte säga?
Ja,
du skrev en uppföljande text. Nej, jag är inte för fri invandring, var rubriken.
Ja. Så det var tydligt. Eftersom många verkar läsa bara rubriker så tänkte jag det är bäst att vara tydlig i rubriken. Det var ju inte jag som satte det under rubriken. Mm. Däremot så var jag ju, gjorde jag ju en 3,5 timmes lång intervju med DN. Där jag förde en massa olika resonemang. Men syftet med den intervjun var ju att någonstans få fram vad det är för någonting i mitt liv som har påverkat mig och mina värderingar och mina politiska slutsatser. Och eftersom jag ju har varit väldigt engagerad i frågan om migration och integration, som jag har sett som en liksom, ödesfråga för Sverige, så var ju reportern givetvis intresserad av hur man med min bakgrund som invandrare kan landa i att migrationen behöver vara stram. Och det har ju funnits ett narrativ i Sverige under lång tid som jag och vi på GP:s ledarsida verkligen försökte motverka, som handlade om att vi menar och jag menar att man måste kunna vara kritisk mot den förda migrationspolitiken även om man är borgerlig. Att borgerligheten inte var det var ett stort misstag, både i sak men också rent strategiskt, därför att det gjorde ju att frågan om migrationspolitiken helt lämnades över till Sverigedemokraterna. Och så brukar man ju inte hantera politiska frågor. Tvärtom så är ju det normalt att när ett nytt parti dyker upp och gör anspråk på att nischa sig, då brukar de andra partierna ta upp konkurrensen med det partiet och försöka komma med egna lösningar. Och på så sätt
som Socialdemokraterna gör nu med migrationspolitiken, ja. med Lawen Redar. Och så
disarmerar man liksom nykomlingen. Det gjorde man inte med den här frågan. Tvärtom så gick man ihop i en ohelig allians där man helt försökte utestänga den här frågan från det politiska samtalet och brännmärka de som talade om den. Och det har ju både du och jag fått erfara hur det är och hur viktigt att man liksom vågar diskutera frågor i ett tidigt skede för att de inte ska få de konsekvenser som migrationsfrågan ju faktiskt har fått i Sverige. Så att mitt resonemang handlade väldigt mycket om att jag i grunden liksom som borgerlig person anser att den som inte liksom, man väljer inte var man föds. Och det finns omständigheter som gör att en människa behöver fly. Och då är det viktigt att det finns någonstans att fly. Och för att det ska finnas någonstans att fly så måste de länder som tar emot människor på flykt uppleva att migrationen inte är en social eller ekonomisk belastning. Det leder i sin tur till att man måste ha en integrationspolitik som dels är proportionerligt liksom, uträknad mot migrationens storlek, men också som ställer krav på integration, som ställer krav på att människor blir en del av det samhälle de flyr till. För mig så finns det liksom ingen konflikt mellan att säga att migrationen behöver vara stram, att integrationen behöver innehålla krav, och att samtidigt på ett idéplan tycka att det hade varit fantastiskt om människor hade kunnat få röra sig fritt.
Mm.
Men, vilket jag också sa i intervju, eftersom världen ser ut som den gör, med stor ojämlikhet, med krig i vissa delar av världen och fred i andra, så kommer det ju alltid finnas mekanismer som gör att det här inte går ihop i praktiken. Det vill säga att man kan inte bara röra på sig hur man vill. Och därför så är min slutsats att migrationen behöver vara stram, att integrationen behöver fungera, därför att, som jag också uttryckte det, jag vill att fler allisar, små allisar, ska kunna komma till Sverige när det råder krig i Ukraina. Mm. Om vi inte har en integration som fungerar, så kommer acceptansen för att ta emot människor på flykt från kriget i Ukraina att till slut försvinna. Det tycker jag vore dåligt. Det betyder inte att jag tycker att vi ska ha en gränslös, kravlös migration där folk kommer och blir försörjda av svenska skattebetalare. Och problemet tror jag var att vänstern har varit väldigt skickliga på att sätta upp den här bilden av att alla som kritiserar migrationspolitiken är sverigedemokrater. Det jag sa i intervjun var att man kan vara kritisk mot den förda politiken, även om man inte är sverigedemokrat. Sen så fördes ett resonemang också kring liksom Sverigedemokraternas historia. Och jag var väldigt noga med att betona, vilket jag ju har varit liksom en förkämpe för, den här regeringen där man tar stöd av Sverigedemokraterna, där man samarbetar för Sveriges bästa. Och där jag ju var drivande för den här regeringen när jag var på GP och mot decemberöverenskommelsen och så. För att jag tycker att det är principiellt rätt.
Mm.
Med det sagt så måste man ju ändå kunna säga att det är konstigt att folk går in i ett kommunistiskt parti samtidigt som människor liksom torteras och dödas och fråntas alla sina mänskliga rättigheter i liksom kommunist-Rumänien, samtidigt som vi har Vänsterpartiet Kommunisterna i Sverige. Den som går in i ett sånt parti gillar ju uppenbarligen de här idéerna. Och det var det jag sa. Jag talade inte om Sverigedemokrater idag. Jag talade om att när Sverigedemokraterna bildades så hade man ju rötter i en ideologi som likt kommunismen har väldigt många människoliv på sitt samvete och en liksom politisk ordning som jag tar avstånd ifrån.
Tror du inte, för en sak som jag tänkte på var att många som har gått in i Sverigedemokraterna nu har gjort det just med samma analys som du har av varför borgerligheten inte borde ha släppt den frågan. Det vill säga, det finns bara ett parti som driver den här frågan. Så även om jag inte tycker att håller med om allt, eller jag tycker att det finns människor i partiet som jag inte håller med. Jag tycker inte att partiet liksom när det bildades var ingenting som jag skulle vilja gå med. Men det här är det alternativet som finns. Och om man vill påverka i den viktiga frågan då, migration och integration och sådär. Kanske också då att Sverigedemokraterna alltmer har kommit att knytas till kriminalitet och brottslighetsbekämpning och sådär. Men att man gick in därför, inte då för den här tanken om ett bevara Sverige etniskt svenskt.
Och det var just därför som jag var mycket noga med att betona att det här, den här liksom iakttagelsen eller kommentaren, den handlar inte om de som går in i Sverigedemokraterna därför att de upplever att de andra partierna inte tog den här frågan på allvar.
Mm.
Jag tycker dock att det är viktigt att visa på att det finns andra partier som tar den här frågan på allvar. Och jag är en person som har drivit den här frågan i 15 års tid. Därför att jag tar den på allvar. Och jag blir inte sverigedemokrat av det. Därför att man kan driva den utifrån helt andra perspektiv. Och bevisligen, eftersom vi idag ju har en helt annan diskussion om de här frågorna, så är det så att Lawen Redar kan driva den ur sitt perspektiv som socialdemokrat. Jag kan driva den ur mitt perspektiv som borgerlig kristdemokrat. Man kan driva den som sverigedemokrat. Man kan liksom landa i samma slutsats att den här politiken är fel. Men man kan också landa i den slutsatsen utifrån olika perspektiv, olika ideologiska hemvister. Det är ju därför vi har olika partier. Något annat vore ju jättekonstigt. Jag förvånade mig att man inte riktigt ville se den nyansen. Därför att om jag hade varit sverigedemokrat, då hade jag ju gått i Sverigedemokraterna. Det har jag ju aldrig gjort. Tvärtom så har jag ju skrivit, jag letade igenom liksom arkiven lite då när jag skrev det där svaret. Jag skrev ju liksom på svenskan sommaren när du och jag var vikarier.
Om 2014.
2014. Och jag tror att de här frågorna hänger ihop. Det vill säga integrationen hänger ihop med migrationen. Och om man inte vill ha en politik som i praktiken innebär att de som har skyddsskäl i Ukraina där det råder krig inte ska få komma till Sverige, ja, då måste man ju vara för den politik som jag står för. Det vill säga en politik som möjliggör att man långsiktigt kan ta emot dem som har skyddsskäl. Sen så är det ju så att det är väldigt många som inte har skyddsskäl. Men det är inte deras fel, det är vårt fel att vi har skapat ett system där man kan komma utan skyddsskäl och ändå hålla sig kvar. Men jag blev förvånad över att en inställning som jag har haft hela tiden och som jag tycker att jag har redogjort för hela tiden i en rad sammanhang uppenbarligen kom som en så stor överraskning och renderade liksom anklagelser om kappvänderi och så. För jag har ju svårt att se det där själv, utan jag kommer att fortsätta, för jag tror att det är så man bör vara, att som politiker försöka föra både idébaserade resonemang, ge uttryck för en vision, men också vara väldigt pragmatisk utifrån att så här ser verkligheten ut. Och utifrån den verkligheten vi har så måste vi agera på det här sättet. Och i veckan här så presenterade ju Kristdemokraterna ett förslag som ju handlar om att man ska reformera asylrätten och gå mot ett kvotflyktingssystem. Därför att det är ett mycket bättre sätt att både tillvarata mottagarländernas behov, men också givetvis de som flyr, deras behov. Så att man inte ska behöva riskera livet på Medelhavet, utan att man ska få en ordnad process utanför Europa. Och att man på så sätt också moderniserar en lagstiftning som ju tillkom efter andra världskriget när flyktingarna redan befann sig i Europa. Mm. Så att, jag hoppas att...
Men är det någonting du kommer liksom... Det jag tänker på är, du blev ju, har ju varit en slags, jag vet inte, högerspöket nummer ett, eller ett av dem för vänstern, ja, liksom sådär. Och,
ja, i god allians.
Ja, och nu så var det ju väldigt många som då kanske gillat bilden av dig som det, alltså de tyckte att de trodde på det och gillade det, och nu tyckte de att du svek då, och det blev ju en, så det blev ju, hur upplevde du det? För jag, man är ju van att få smällar från ett håll, men du fick ju smällar från ett helt annat håll.
Nej, men så här, jag är bara mig själv och jag vet ju att jag har stått för samma sak hela tiden, och det intressanta är ju att de som känner mig och som vet hur jag har resonerat mig fram till de här ståndpunkterna, de kände ju igen mig i den här intervjun. Och de som då mer har läst rubriker eller gått på vänsterns bild, väldigt trånga bild av att alla som är kritiska måste vara kritiska av samma skäl. Då kan jag bara beklaga. Det jag kan konstatera efter att liksom ha kritiserat alla partier i 15 års tid, det är ju att jag aldrig under de här 15 åren har fått så mycket rasism som jag har fått under de här månaderna efter intervju.
Vad är det för rasism och påverkar det hur du ser på alltså, utbredningen av rasism i Sverige?
Nej, men jag kan inte liksom analysera, för jag vet ju inte hur det här liksom, varifrån det här kommer. Men det är ju helt uppenbart att det aldrig har hänt tidigare. Jag har aldrig tidigare fått höra att jag ska åka hem, att mina barn inte är svenskar, att jag står först i ledet när Sverigedemokraterna tar makten och ska skickas ut. Eller ännu värre saker än så. Och det förvånar mig. Därför att antingen så gillar man en person och respekterar en person oavsett liksom vad den personen tycker i en fråga, där jag dessutom då inte har ändrat uppfattning. Eller så använder man människor som någon slags verktyg. Antingen så är jag svensk och då är jag svensk oavsett, eller så är jag bara svensk på nåder. Jag blir inte påverkad så tillvida att jag kommer ändra uppfattning, för det kommer jag inte. Jag tycker så här och jag har tyckt så här hela tiden, och jag tror att det är väldigt viktigt att väljarna förstår att man kan landa i samma slutsats. Man kan samarbeta, vilket liksom de rödgröna är ett fantastiskt exempel på att man kan och gör. Men man kan ha lite olika skäl till varför man landar där man gör. Jag tror att det är väldigt viktigt att den här liksom regeringen finns och att den gör det arbete som ingen annan regering hade varken varit kapabel eller villig att göra. Men jag tror att man måste erkänna att man kommer från olika håll. Det är skillnad på liberaler och moderater och kristdemokrater och sverigedemokrater. Och sen är det ju upp till liksom betraktaren att avgöra om de här skillnaderna är bra eller dåliga. Men att skillnaderna finns, det är ju rikedomen i det. Det är ju det som gör att de behöver finnas. Annars hade det räckt med ett enda parti. Annars hade vi kunnat ha diktatur. Så att jag är inte särskilt bekymrad över den delen. Däremot så tycker jag att det är sorgligt att man inte läser mer än rubriker. Många av dem som uttryckte sig gjorde ju samtidigt nummer av att de absolut inte prenumererar på DN. Vilket då omöjliggjorde att man kunde läsa artikeln. Jag tror att det är viktigt att man liksom läser vad människor säger. Att man försöker förstå en kontext. Och för mig som har hållit på med det här, så är ju integriteten och att man inte byter position utifrån vad som är opportunt det som är vår valuta. Så är det för en opinionsbildare, för en journalist, för en politiker. Och det är liksom, det har jag ju också sagt så här till min man. Den dagen jag börjar svänga så här utifrån varifrån vinden blåser, då ska du säga till mig. Då ska inte jag hålla på med varken opinionsbildning eller politik. För då har man inget längre att tillföra. Jag är rätt övertygad om att de som vill förstå, de förstår.
Och så de, om jag förstår dig rätt då, så kommer du driva att vi ska riva gränserna i EU nu då?
Nej, jag kommer tvärtom driva att vi ska ha väldigt starka och långsiktigt hållbara gränser. För det är också enda sättet att behålla gränslösheten inom unionen. Den fria rörligheten, som ju är en viktig del av hela EU-projektet. Den förutsätter ju att gränserna utåt är starka och att vi har koll på vilka som vi släpper in. Och när vi har släppt in dem så behöver vi ha krav på vad det innebär att leva tillsammans i Europa, i Sverige. Det tror jag är otroligt viktigt. Och det kan man göra även om man har invandrarbakgrund. Det finns liksom ingen konflikt i det här och det vill jag visa. För jag tror att det är ett viktigt budskap till väljarna, inte minst borgerliga väljare. Här finns en röst för dig som vill ha en stram migration. Och som vill ha den för att du också förstår värdet av att vi kan ta emot ukrainska kvinnor och barn på flykt från ett krig.
Vad är det för fel på män?
Män också såklart. Men vi har ju haft...
Jag är lite av en feminist.
ja, precis. Men du, hur vet jag att du är man? Du kanske är kvinna.
Ja, idag, precis. Jag har bara sovit 2 timmar i natt. Jag vet inte, det kanske skulle kännas skönare om man var... Ja, det kanske så det känns, jag vet inte.
Nej, du vet inte. Det finns ju ingenting som är riktat i sten, liksom, vad som är. Nej, men som sagt, jag tror att den som inte har dragits igång av att det är valrörelse och som har följt mig i 15 års tid kan vara väldigt trygg i att jag inte har ändrat uppfattning, utan att det är komplext helt enkelt, och att det viktiga är hur man skapar ett land som långsiktigt håller ihop.
Jag tänkte bara en sista fråga, för du måste springa iväg. Du har andra saker att göra än att prata med mig hela dagen. Tyvärr.
För dig.
Tyvärr. Ja, det startades ju en konkurrent med den tidigare toppkandidaten Sara Skyttedal som nummer 2. Alltså för hon var tidigare toppkandidat och har suttit för Kristdemokraterna i Bryssel. Hon och Jan Emanuel startade Folklistan. Och de lanserades och har lyckats slagit igenom mediebruset. De är ju båda 2 väldigt mediala personer och så. Och dels vill jag veta vad du tänker om det, och att Sara Skyttedal är med och startar det och är liksom, blir en konkurrent då till dig, men också att du för några år sedan jobbade för Moderaterna med att ta fram idéutveckling, om du upplever det som en att det har blivit någon konkurrenssituation där som känns som påverkar liksom någon gammal lojalitet, eller liksom hur du upplever den historien där. Men framförallt först då med Folklistan, är det ett stort hot i det här valet, uppfattar du det som?
Jag upplever inte det gentemot liksom kristdemokratiska väljare. Jag tror snarare att det i så fall är Jan Emanuels inriktning mot vad jag tänker är någon slags SD-män med socialdemokratiska rötter. Så att jag ser inte det som ett hot, och det är också väldigt svårt att liksom recensera, eftersom det är väldigt otydligt vad de egentligen står för och vad de vill och vad man får för politik med olika kandidater som står på den här listan. Så att min utgångspunkt är att jag tror att kristdemokratiska väljare vill ha kristdemokratisk politik, och det är det jag vill ge dem och bidra till att idéutveckla. Och vad gäller din andra fråga så upplever jag inte alls någon sån konflikt eller liksom dålig stämning, utan jag har god stämning med dem som jag jobbade med i det programmet och var i Bryssel här i dagarna och träffade flera av de moderata parlamentarikerna, och Moderaterna och Kristdemokraterna jobbar ju väldigt nära i Europaparlamentet och sitter i samma partigrupp och gör i stort sett samma bedömningar med vissa undantag. Jag känner personligen inte att det finns någon sån problematik. Och dessutom så är det ju så att, ja, men ta frågan om könslagen. Det är ju en fråga där det är helt uppenbart att jag hade haft väldiga problem med att företräda Moderaterna. Och eftersom jag har en helt annan syn på...
Varför hade du med dig i det här idéprogrammet då? Att det viktigaste var den juridiska könsbyten så tidigt som möjligt.
Det var faktiskt inte en fråga som vi någonsin diskuterade, vad jag minns.
Nej.
Alltså partier förändras, väljare förändras, partier förändras, samhället förändras, och med det så måste partierna förändras. Och den liksom samhällsanalys som Kristdemokraterna gör, som också grundar sig väldigt mycket i något bortom det här det räcker med jobb och språk för integration. Det finns något annat, det finns ett värde i det gemensamma, det finns ett värde i om EU ska växa eller liksom gå tillbaka till sina rötter och att man lämnar över så mycket makt som möjligt och att i första hand faktiskt de enskilda medborgarna, men därutöver liksom hissar det i någon slags kronologisk ordning där det börjar i den lilla världen. Och sen är det vissa beslut som tjänar på att man lyfter upp dem på nationell nivå och sen upp på EU-nivå. Ja, men säkerhetsfrågan som vi pratade om, som jag ser som den viktigaste under den kommande mandatperioden. Hur vi ska försvara våra gränser, vår frihet, våra värderingar. Det finns ingen viktigare fråga. Och det är den som jag tror kommer dominera både i Sverige och i EU under men lång tid framöver. För vi ser ju också att många av de problem som vi har i Sverige, de finns ju också i andra länder i Europa som har tagit emot många människor på kort tid och där man inte har gjort sin hemläxa. Vad det faktiskt innebär att leva i ett mångkulturellt samhälle. Antisemitismen är ju en sån fråga som verkligen är på tapeten.
Mm. Stort tack Alice Teodorescu Måwe för att du var med i Rak Höger.
Tack så mycket. Och tack för att du var med i Klartext.
Tack. Och stort tack till er som lyssnar. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och du hittar allt material på www.enrakhoger.se. Om du prenumererar där får du varje tisdag ett nytt avsnitt av den här podden och varje torsdag ett avsnitt av podden Under all kritik som jag gör ihop med Anna-Karin Windham som även skriver för publikationen. Skriver för Rak Höger gör även Susanna Birgersson, Johan Lundberg, Per Lindgren, Frans Borsén och jag själv såklart. Och vi får inget pressstöd, vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Det är endast tack vare er prenumeranter vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Och blir ni betalande prenumeranter idag får ni 30% rabatt. Gå då in på www.enrakhoger.se/podd för att ta del av erbjudandet. Vi hörs om en vecka igen.